Alltså om man ska säga något positivt om Checo Pérez så kan man ju säga att han har en otrolig förmåga att inspirera många, speciellt sina fans. Och jag känner mig faktiskt också ganska inspirerad, så jag tänkte att veckans Cold Open blir ungefär lika kul och lika långt som hans race.
Last year for 2 points, I mean I would have fucked the whole paddock.
Please. Let's
I haven't been this disappointed as in Shrek 2. That is such a shame.
Jo, men Brundle, precis som dig så blev väl ungefär 400 000 mexikanska fans sjukt besvikna i söndags. Men mest besviken av alla, det var nog Christian Horner. Mm-hmm. För att han har nog gett upp, tror jag nu. Men hej, välkomna till Podracing, Sveriges snabbaste podcast. Och det är ju med Alex och Kristoffer.
Jajamän.
Där är han. Vi släpper avsnitt varje torsdag. De får man gärna sätta 5 stjärnor på och skriva en sån där schysst review eller något helt okej i alla fall. Man kan också följa oss på Instagram. Där heter vi ju @podracing. Bästa sättet att komma i kontakt med oss, ställa frågor eller bara skicka memes. Det händer ju ganska ofta och det är väldigt uppskattat. Och ett stort grattis till en race winner, Georg Schwarz. Och ett stort grattis till world champion Alex Göransson. Och det är då 2 av våra bästaste Patreons som förtjänar en speciell shoutout till podden. Och det är då på patreon.com/podracing. 50 spänn i månaden. Kanske lite mer om man vill stödja podden jättemycket. Så får man tillgång till de här fantastiska bonusavsnitten. Kommer 2 i månaden varannan vecka. Och vartannat avsnitt håller vi ju i.
Ja.
Och på grund av komplikationer och utlandsresor så blir ju nästa bonusavsnitt lite försenat. Men det är på gång, kan man säga.
Alltså, jag är ju bokstavligt talat på andra sidan jorden. Så att det är lite lättare att jag kommer tillbaka, tror jag.
Ja, och jag tänker att... Alltså, jag vill inte snacka ner oss för mycket. Men tyvärr så blir ju kvaliteten på avsnitten inte riktigt samma nu när vi gör dem via länk. Så jag tänker... Att om våra fans betalar, eller så här, om våra lyssnare betalar för avsnitt, så tycker jag ändå de ska vara top notch, va?
Ja, men lite så, lite så.
Ja, så därför väntar vi tills Kristoffer är hemma. Men vi har ju vanliga avsnitt i förra veckan. Vi snackade typ om USA's Grand Prix.
Mm-hmm.
Och hur det stökar till det där lite. Och den här veckan ska vi också snacka om ett Grand Prix. Mexiko. Men först... Så har vi ju faktiskt en riktig journalist med oss. Våran utrikeskorrespondent, Kristoffer Schwarz.
Wow, vilken titel som mitt alter ego har. Nej, men, för grejen är så här, att de som började kolla Formel 1 innan DTS och Corona, de kanske har funderat typ, vad fan hände med Vietnams GP? Och Hanoi City Circuit. Och jag undrade faktiskt exakt samma sak. För det var ju en jävla massa hype och man hörde så otroligt mycket om det. Och sen så bara, alltså det är bara syschor sen dess liksom. Så att då tänkte jag att eftersom vi är internationellt etablerade journalister då. Så åkte jag specifikt till Vietnam för att åka till banan i Hanoi. För att ta reda på lite mer. Ja, nej, det där är ju självklart en lögn. Men jag började fundera nu när jag är här i Vietnam på vad fan var det egentligen som hände med Hanoi City Circuit. Så idag så har jag åkt till vad som är kvar av banan för att agera lite utlandskorrespondent och berätta lite om historien bakom floppen som är just Vietnams Grand Prix. För det finns några ganska galna plot twists här som jag inte hade någon aning om. Och eftersom Alex började kolla Formel 1 efter hela den här härvan var över så har jag en känsla av att Alex inte heller riktigt vet vad som hände helt enkelt. Så Alex, jag hoppas att du lyssnar noga. Men jag kan ju börja bara med att säga att motorsport inte direkt är en grej här i Vietnam. VMA, eller Vietnam Motorsport Association, startade i december 2018. Det är alltså 41 år efter motsvarande organisation startade i Storbritannien. Och håll i hatten, hela 120 år efter Italien. Sen ska i och för sig sägas att italienarnas sån association är både för racing men också för liksom så här allmänt bilintresse. Så att ja, per automatik har den funnits lite längre. För England sån allmänna startade 1905. Men sån, alltså det finns ingen sån klubb här alls. Så att ja, det kanske är lite förvirrande, men ni fattar poängen. Motordrivna fordon körs i Vietnam för att ta dig från punkt A till punkt B. Inte för att sätta sjuka varvtider. I alla fall, ett race i Vietnam var redan en idé på Bernie Ecclestones tid. Men det blev inte riktigt av. Det hade ju varit lite andra race, typ i Sydostasien då, typ Malaysia och i Indien och lite sådär. Men det blev liksom aldrig riktigt en stor grej, så Bernie kände att nej, blir inget med det. Och en snubbe som tyckte det var lite synd var Nguyen Duc Chung, som var tidigare högsta polischef och chairman of the Hanoi People's Committee, och vars namn jag uppenbarligen inte kan uttala. Men han var typ motsvarande borgmästare kan man säga för Hanoi, som är Vietnams huvudstad då, för er som inte har någon koll på geografi. Men så i alla fall, han var ju en snubbe som hade ganska mycket inflytande i politiken. Och Duc Chung då, han hade inte så mycket support från resten av vietnamesiska staten, utan han drev idén om Vietnams GP i stort sett på egen hand. Och när han lyckades lösa Vietnams största konglomerat, Vingroup, som huvudsponsor för racet, så sa Liberty, som tog över efter Ecclestone och ägt majoriteten av Formel 1 sedan 2017, då sa de äntligen ja. Så jag tror vi kan vara överens nu om att Nguyen Duc Chung är en absolut legend. Men kanske håller hatten lite och blir inte allt för kära i honom riktigt än. Men hypen i alla fall, den börjar ju direkt, och i vanlig ordning så är det ju Red Bull som är först på bollen. För 2018 så kör David Coulthard, hakan själv, en RB7a på gatorna i Ho Chi Minh. Och 2019 så kör han och en utvecklingsförare för Red Bull som heter Jake Dennis varsin RB7a i just Hanoi här då. Och sen 20 mars 2019 så börjar arbetet med att bygga banan. Ja, de startar och gräva och håller på att bygga hela paddocken och alltihopa. Och målet är ju då att den ska stå klar ett år senare då, i mars 2020. Så att den är, ja men du vet, lite marginal inför racet som ska gå av stapeln 5 april 2020. Och banan är designad av ingen mindre än Herman Tilke själv. Och det är en ganska stökig bana faktiskt. Den är, eller skulle blivit, 5613 meter lång med 23 kurvor. Och så har den en del som är på existerande gator och en del som är liksom specialbyggt bara för Formel 1. En av delarna den har är en riktig jävla monsterraka som är typ 1,5 kilometer. Så det är inte riktigt som Baku-rakan, men ändå en ja, hyfsad lång raksträcka. Sen har den också en kringlig krokig del som får Maggots och Beckett att skämmas. Det är alltså typ, jag vet inte, 9-10 kurvor som höger, vänster som går in i varandra. Och ja, man får inte en sekunds vila. Sen är det också helt platt, alltså platt som en pannkaka. Och eftersom det är en delvis gatubana så är det också trångt som något som inte är sexuellt, som jag inte kan komma på just nu. I alla fall typ jädda vibes hade jag väl sagt. Så mycket kringlig krok, mycket väggar. Ja, och inte riktigt lika snabb som jädda då såklart. Men banan i alla fall, den blir ju klar i februari 2020. Och då säger Gud vänligen men bestämt nej. För corona såklart, som med allt annat, gör att racet får ställas in med 22 dagars marginal. Vilket i och för sig är väldigt mycket bättre marginal än vad vi hade till Australiens GP 2020, som bara ställdes in med 4 minuters marginal ungefär. I alla fall, förhoppningarna om ett race i Hanoi, att liksom banan är ju byggd så att så småningom kanske det blir av. Folk har ju ändå tänkt det. Eller folk tänkte väl det, ska jag väl säga, fram ungefär till hösten 2020. För Nguyen Duc Chung, som i stort sett är hela anledningen till varför det här racet blev av från början, han blir gripen av vietnamesisk polis misstänkt för korruption. Han hade alltså både stulit hemligstämplade dokument, plus att han hade använt sin position för att göra hans familj rika som fan alltså. Så jag har inte riktigt koll på detaljerna, men han hade bland annat sett till så att hans familj kunde bli mellanhanden när staten skulle köpa massa grejer från ett privat bolag, vad det nu än var. Men som jag sa innan, hoppas inte ni blir för kära i honom, för att han döms att få 10 års fängelse. Och eftersom han Duk Chung då, han var ju korrupt som fan även när han liksom fick i racet att bli av. Så då kan man ju säga att den vietnamesiska staten är ju inte Formel 1s största fan. Och den dåvarande presidenten för Vietnam satsar stenhårt på att bekämpa korruptionen i landet. Så tyvärr då förknippas ju Formel 1 ganska starkt med just korruption. Och ja, presidenten är ju inte jätteglad för det lilla snedsteget, eller vad man ska kalla det. Så i ett försök att sudda ut den korrupta delen av Vietnams historia så rivs delar av banan, och spiken i kistan är när staten beordrar alla nyhetsbyråer i hela landet att ta bort allt F1-relaterat material från deras hemsidor och att helt enkelt sluta rapportera om det. Det får vara rapporter om typ så här, ja men någon världsmästare eller något sånt där, men i stort sett så får de inte rapportera om det alls. Och banan här då, som kostade ungefär 150 miljoner dollar att bygga, med en total investering uppåt 600 miljoner dollar, blir istället en skamfläck både för Formel 1 och Vietnam. Men det är ju inte helt bortkastade pengar, va? För banan finns ju kvar både i våra hjärtan, men också i våra simulatorer. För att om man har Codemasters Formel 1 2020 så kan man ju köra banan i alldeles prakt. Tekniskt sett har man faktiskt också kört ett race här. Det var 2020, men det var ju e-sport-racet man körde här. Och det var ett race där Charles Leclerc vann ganska överlägset. Men den fysiska banan här i alla fall har bara använts ett fåtal gånger. Honda körde någon uppvisning här i slutet av 2022. Sen körde de något typ av gaturace, alltså tänk typ Need for Speed liksom, med sådana bilar. Det körde de här någon gång i år. Plus att jag tror Honda också har arrangerat något motorcykelrace, men de enda källorna jag hittade är på vietnamesiska, och Google Translate gör mig, ja, den funkar inte jättebra av någon anledning. Men det är i alla fall inget speciellt race eller något sånt som har kört här. Och min tanke var ju att jag åker hit, jag går in på banan och jag kan rapportera om vad jag ser. Så jag började faktiskt spela in det här. Eller ja, det här är ju andra tagningen då. För första tagningen började jag med utanför paddocken, och då stod jag på gridden och pratade lite och kollade på garagen och lite sådär. Men eftersom jag kanske potentiellt var tvungen att hoppa över lite staket och lite sådär för att komma in här, kan jag ju säga att det dröjde inte jättelång tid innan första polisen på motorcykel kom fram. Och det bästa med en polis som inte pratar ett ord engelska är att bli utslängd via Google Translate är ju inte, alltså, det var ju inte en jättetraumatisk upplevelse, kan jag säga. Och dessutom, när jag väl hade gått en liten bit, då slutade han eskortera mig och åkte tillbaka. Så, ja, nu sitter jag ju vid kurva 1 och spelar in det här istället, gömd bakom en liten buske där inte han kan se mig. Och jag kan säga att, alltså, en del av lamporna är kvar, men nästan allting, alltså all infrastruktur är borta. Det som är kvar är typ paddocken är kvar, med garagen och sådär. Och som sagt, lamporna och asfalten och linjerna i asfalten. Sen all Tech Pro, och alltså alla barriärer och allt sånt, det är borttaget sedan länge. Men det är ändå jävligt intressant att stå här och se, för man får ju ändå liksom en blick i hur ser det ut om man har en Formel 1-bana som man bara låter naturen ta över ungefär. För att det är liksom ganska överbeväxt och det springer massa smådjur. Och nu sprang precis bokstavligt talat när jag sa det, sprang en råtta typ 2 meter ifrån mig förbi. Så att det är en ganska konstig vibe liksom. Men alltså, det är ändå en chans man måste ta, tänker jag. Och självklart så har jag ju knäppt en del bilder som jag tänker att jag slänger upp på våran Instagram. Så det är ju bara att gå in på podracing där och kolla in det. Så får ni se den enda selfien jag hann ta också innan snuten kom och kasta ut mig. Eller ja, försökte kasta ut mig, ska jag väl säga. Men sen fortfarande då, varje år när kalendern ska släppas, så är det ju ändå en del personer som, ja men du vet, ja, men det går lite rykten om att kommer Vietnam få vara med? För de har ju ändå typ en bana och sådär. Men jag kan nog säga med rätt stor säkerhet att det kommer i alla fall dröja ett par år. För så vitt jag kan se här så det är ju inte jätte, alltså det är ju liksom avspärrat med staket och sådär, men sen är det ju bara liksom ett fält typ. Det finns liksom inga skyltar, det finns liksom ingenting som skulle på något sätt ja, men få en att inse att det finns något slags Formel 1-intresse här i närheten. Men vem vet, konstigare saker har ju hänt, så ja, vi kanske är här redan 2025. Men det var i alla fall allt om Hanoi City Circuit. Och eftersom jag föredrar att slippa vietnamesiskt fängelse så tänker jag nog se om jag kan smita ut igen. Men eftersom jag nu har chansen när jag äntligen har fått bli utlandskorrespondent så måste jag ju få säga de här fantastiska orden tillbaka till Alex och Kristoffer i studion.
Ja men tack så mycket Kristoffer, det var ju fantastiskt att höra och kul att du skickade tillbaka dig hit till Alex och Kristoffer.
Ja, tack Kristoffer, varsågod.
Ja, nej, men det var fantastiskt nice alltså.
Ja, tack så mycket, tackar. Jag tänkte man får ju ta chansen nu när jag ändå är här, för att helt ärligt, jag har ju kört Hanoi på Formel 1 2020 en hel del, just eftersom den inte finns. Så att då blev det ju automatiskt att när man ändå var i Vietnam så blev man ju lite nyfiken, va? Då fick man ju ta chansen. Lite kul tycker jag också. Man kan ju verkligen höra så här delar av den här lilla inspelningen att jag är lite distraherad. För att det är ju då när de här vakterna kommer och cirkulerar. För att de försökte ju slänga ut mig. Men jag kan ge en liten lektion då till alla som jobbar med typ att vara vakt och sådär. Att om man ska kasta ut någon från ett område, följer de hela vägen till att de är ute. Man kan inte vända. För så fort han vakten vände så bara smet jag ju in i ett hörn. Och så var jag ju kvar. Så att ja, det gick ju så där. Men jag var också lite nervös. För jag tänker att hur många chanser har man innan det blir vietnamesiskt fängelse liksom?
Ja, alltså du, jag måste säga det. Stor uppoffring för podden. Det är fan att leka med elden alltså, för jag tror jag har i och för sig aldrig suttit i ett vietnamesiskt fängelse, men jag kan ju tänka mig att det är nog inte som Halden i Norge liksom.
Nej, och speciellt inte om du är västerlänning, så tror jag inte att det bidrar till stämningen om man säger så. Men också nej, lite, eller jag blev lite sad för att mitt mål, alltså jag förutsatte att jag skulle bli utslängd liksom. Jag gick in fullt med inställningen av att jag kommer ju bli utkastad. Och så tänkte jag att det är väldigt kul då, eftersom jag ändå spelar in ljud, att få ljudet av en arg vietnamesisk polis som kastar ut mig. Men så fort han såg att jag var västerlänning, så han var helt tyst hela tiden och drog allt genom Google Translate. Och så gestikulerade han som fan och var bara jättearg typ. Och så jag tänkte att så här, okej, maximal positivitet, där har vi lösningen. Så allt jag sa typ var, jag bara, yes, big fan, Formula One, vroom vroom, very fast car, very good, very nice, very famous circuit. Han fattade inte ett knyst av vad jag sa, men det var värt ett försök.
Det kanske var bra att han inte fattade vad du sa, om du säger bara, jag älskar Formel 1 så jävla mycket, om en stor del av landet hatar det liksom.
Ja, det kan nog varit tur. Men det var ändå kul, alltså det är ju aldrig fel att få sätta fötterna på gridden och liksom, alltså man ser ju garagen och allting. Och som jag säger i reportaget, jag tog lite bilder och lyckades få en selfie innan jag blev utkastad. Så ja, vill man se dem så finns de på Instagram.
Fantastiskt. Men ja, nej, det är inte alla som...
Ja?
Nej. Jag blir så ledsen när du pratar i munnen på varandra. Kör du.
Det, jag tänkte bara säga att vi ska inte snacka om Vietnams GP. För det har ju inte ens varit ett GP som däremot har varit. Som vi ska snacka om.
Ja, Mexiko.
Det är ju Mexiko.
Och vilket jävla GP det var.
Alltså det var dramatik ju... på hög nivå.
Alltså vem... Alltså manusförfattarna för den här säsongen. De lurar en lite med så här, ingen titelfight, Red Bull vinner överlägset. Men fan om de inte spajsar till det i slutet alltså.
Ja, men det är... Gud är på vår sida ibland om man säger så.
Ja, jag tror de som skriver avsnitten för Drive to Survive, de var på det här racet och bara... Ah, fan vad gött, vi kan ta ledigt några veckor grabbar, det här skriver fan sig självt.
Verkligen alltså. Verkligen. Vilken jävla shit show det var alltså.
Ja, men bara, alltså, hur fan är det möjligt? Okej, visst att Alfa Taurin hade otrolig pace i det här racet jämfört med vad den haft tidigare under säsongen.
Mm.
Men alltså, kan någon förklara för mig hur i hela Hades som Ricardo kvalar bättre än Perez? i en Alfa Tauri?
Jag kan förklara. Skill issue.
Ja, det är fan en skill issue. Nej, men på riktigt. Alltså, det är ju helt sjukt att... Jag vet inte, jag vill säga, jag saknar ord alltså.
Ja, nej, det var helt otroligt. Jag trodde inte mina ögon alltså. Och det var ju också inte med hjälp av Tsunoda. För först tänkte jag, du vet, att holy shit, Ricardo i Q1 var ju skitsnabb. Och sen bara, okej, men han fick en toe. Så det är ju inte så konstigt.
Ja, en men i Q3 så fick han ju...
Ja, men exakt. Och i Q3 fick han ingen toe. Och så piskar han press. Alltså, hur är det ens fysiskt möjligt? Jag fattar inte det.
Mm. Nej, jag satt fan och funderade på... Alltså undra när Max och Ricardo startade bredvid varann senast. Alltså på samma rad i griden. Det måste ha varit typ 2018, eller?
Ja, jag tror definitivt inte det har hänt sen Ricardo lämnade Red Bull.
Nej, kanske något. Typ 2020 var ju Renault ändå rätt okej, okay, men... Men nej, det har ju inte hänt mycket i alla fall sen 2018.
Nej, inte på det här sättet i alla fall.
Nej, och sen som sagt, kvalet var ju en mardröm för Perez i och med att Ricardo var snabbare. Och då tänker man ju så här, fan, det kan inte bli värre för Checo, liksom.
Ja, har du sett den mimen, han cyklisten som tar en pinne och kör in dem i sina egna ekrar?
Ja. Ja, men det är,
oh, fan.
Men det är, man märker pressen alltså. Jag fattar att Checo ville gå för vinsten på sitt hemma Grand Prix. Och jag vet inte om han blev lite för inspirerad av hur Max gjorde 2021 när han blåste om båda Mercedes-bilarna på utsidan från tredje plats och tog ledningen. Men sen, jag tror Perez glömde av att han inte är Max Verstappen.
Och att han inte var på tredje plats.
Nej. Nej, för det är det som är så jävla dumt. Alltså, Perez hade båda Red Bull-bilarna egentligen. Men Perez hade ju en fantastiskt bra start.
Ja, verkligen.
Han hade ju kunnat ta en ganska säker tredje plats efter första kurvan. Och efter det bara köra om Leclerc två varv senare typ. Och nöja sig med en andra plats på sitt hemma Grand Prix.
Det hade varit absolut galant. Och ingen hade ju kunnat förvänta sig något bättre.
Nej, för även om man säger att han hade fått en ännu drömmigare start och han hade kört om, att han hade lyckats köra om både Max och Leclerc in i första kurvan, så hade ju Max varit om honom första deras varvet ändå.
Ja, exakt. Det är ju Max liksom. Så att, men ett podium hade ju nästan kunnat vara garanterat om man bara inte hade svängt typ, ja, 40 meter tidigt.
Ja, det är ju det. Nej, för Red Bullen var ju väldigt snabb.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Eller också, Max var väldigt snabb. Så att det är lite svårt att säga hur snabb Red Bullen var, eftersom vi inte fick liksom en realistisk måttstock. För Max räknas ju liksom inte. Jag tror han kanske vilken bil som helst och vinner med 20 sekunder just nu.
Men, ja, jag tror det.
Nej, det där var fucking something else alltså.
Ja, nej, så det, jag vet inte som sagt om han kör... Som är förare som har fått reda på att han har fått sparken. Och att han bara, fuck it, jag kan lika gärna ge allt liksom, för jag har inget att förlora.
Skulle kunna vara.
Men det här, om han inte har fått sparken redan, så kommer han ju definitivt få det nu. För alltså, Sergio Perez faller isär framför våra ögon live liksom. För varje race som går.
Om man säger så här, Red Bull-föraren har fått sparken mitt i säsongen för mindre.
Ja. Ja.
Och nu är det säsongsbyte, så att... när man säger så här, om man kör så dåligt att det blir fight liksom uppe i läktaren, då vet man att det är jävligt illa alltså.
Ja, det var ju fan sjukt. Såg du den videon också?
Det var brutalt alltså.
Och det är för de lyssnarna som inte vet, det finns en video som flyter runt på ett mexikanskt fan som... Alltså han börjar misshandla två Ferrari, de har på sig Ferrari-kläder liksom. Men han verkligen, alltså det är så att han går fram och knuffas. Ja, han pryglar dem, eller försöker i alla fall.
Men som tur var så är det ju väldigt många som steppar in och liksom hjälper dem. För att jag tror bara han såg rött och sen såg han rött och så bara hoppar han på dem liksom.
Aha, ja nej han, men han fick ju också, han blev ju... bannlyst för resten av livet från Formel 1.
Helt rätt, get fucked.
Så det, ja, nej, för sånt får gärna stanna i fotboll. Alltså. Det behöver inte komma till Formel 1.
Ja, men jag tycker att det där är bara okej om du heter Verstappen i efternamn. För då får du uppenbarligen stanna hur många du än försöker slå ihjäl.
Ja, jo. Uppenbarligen.
Ja, fy fan. Men ja, som vi konstaterade tidigare så är ju jag fortfarande på andra sidan jorden. Och eftersom vintertiden gjorde det lite gött så här extra en timme senare för mig att spela in det här fucking avsnittet. Så tänker jag att, vad säger som att vi håller lite tempo så att lilla Kristoffer kan få sova mer än kanske 5 timmar den här gången.
Ja, ska vi köra en rapid fire?
Men jag tänker att vi kör lite om en rapid fire, va?
Det, vi måste snacka lite om Tsunoda. Jag blir så jävla trött på honom det här racet.
Men jag tänker att vi kommer komma till Tsunoda, tro mig. Vi kommer definitivt komma dit.
All right.
Så don't you worry. Men jag tänker att vi kan dela ut våra priser.
Ja, det kan vi göra.
Vill du börja eller?
Ja, ska vi ta Podracer kanske?
Ja, det tycker jag.
För det, jag ska säga så här, jag vill typ säga Daniel Ricciardo.
Mm.
Men jag tycker faktiskt att det är en förare som körde ett bättre race än honom. Och det är Lando Norris. Herre jävlar, vilken prestation.
Jag skulle nästan vilja påstå att det här är en av Norris bästa race någonsin.
Ja, jag tror det. Alltså på riktigt. Det kanske är något annat som man har glömt av, men det är ju definitivt topp 2 typ alltså.
Ja, men alltså det var helt sjukt. Så många gånger han fick liksom all otur som fanns. Och sen så bara körde han om alla ändå. Jag minns inte exakt statistiken. Men jag får med att han stod för typ en femtedel av alla omkörningar. Något sånt var det.
Jo, men jag tror det stämmer. Det var nog fan lite mer till och med. Jag tror... Fan, jag såg det förut. Jag tror det var typ runt 50 omkörningar. Eller strax under 50. Och Norris gjorde 13 av dem.
Det är inte illa alltså.
Om jag inte minns helt fel, men det var något åt det hållet. Så...
Ja, nej, det är en välförtjänt podracer för att dra åt helvete vilken prestation. Och också att han, eller jag fattar inte ens vad han gjorde, eller vad hände. Det var ju ingen annan som kunde ta hand om däcken som han gjorde och samtidigt pusha så som han gjorde.
Nej, det är väl typ Hamilton i så fall. Men Norris raceade ju mycket mer än Hamilton. Alltså i Dirty Air liksom.
Exakt. Så det var helt makalöst. Alltså, jag fattar inte, hade han typ så här ett steg hårdare däck än alla andra? Liksom, hade Pirelli skickat fel eller vad fan hände? Det var helt sjukt. Magiskt.
Ja, nej, galet. Jämför med Piastri liksom, som hans däck gav ju upp. Alltså Norris, alltså, så fort de bytte plats, Norris var ju borta liksom. Han bara flög iväg.
Om man säger så här, det hade ju inte behövt en team order. Det hade tagit max 1-2 varv ändå.
Ja, typ alltså.
För det var en jävla pace i den grabben alltså. Och det var kul att se, det får man ändå säga.
Mm. Nej, som sagt, så det är Norris får den av mig definitivt.
Ja, men det är ändå jävligt rimligt. Och jag tänkte faktiskt precis exakt samma fast tvärtom som dig. Jag tänkte ge det till Norris. Men sen så övervägde jag istället att om man i en Alfa Tauri som då låg sist av alla Constructors kvalar ut en Red Bull som ligger först i Constructors med en väldigt stor marginal. Bara där är det ju redan liksom, det är ganska podracigt. Men sen att hålla liksom poängen så pass bra så att man går om två andra stall i Constructors och man gör, det blir väl, är det bästa finishen i Alfa Tauri i år? Jag tror det är det.
Ja, med råge.
Ja,
fan, jag vet inte vad deras bästa resultat är den här säsongen, men jag är svårt att tänka mig att det är bättre än sjunde.
Ja, nej, bättre än sjunde är det inte. Jag tänkte att det kan ha blivit en P7, men jag är inte
nej,
helt
hundra. Nej, det kan de inte ha haft med tanke på hur lite poäng de har. För jag vet att de har ju tagit typ, Yuki har tagit 2 tiondeplatser och en nionde plats tror jag. För de hade
men
typ
bara det
poäng.
För mig är crazy. Och också då att liksom, inte nog med att han hoppar in i mitten av säsongen utan även med en skada återhämta sig. Och alltså det här var ju liksom the last of the late breakers, Daniel Ricciardo is back. Alltså det här var ju verkligen en rejäl jävla prestation av han också. Så att ja, Och helt ärligt, ett varv till, han hade varit om Russell. Jag skojar inte alltså.
Ja, nej, nej. Russell sa ju till och med det själv efter racet.
Alltså, så här. Riktigt?
Ja, Russell sa det. Han bara, mina däck var döda alltså.
Ja, det är sick. Så att, för mig får han den mest för att jag är så här, om du vet, lite nostalgisk typ, att jag är så här, damn. Han är inte washed än förhoppningsvis.
Nej. Nej, det ger mycket optimism för alla Ricardo-fans, oss inkluderade.
Och väldigt lite optimism för alla Checo-fans.
Ja, men det har inte varit mycket optimism senaste halvåret där, tror jag.
Sant i och för sig, jävligt sant. Men på tal om lite optimism, shitbox.
Ja.
Jag kan starta den här då, för att jag, så länge jag har kollat Formel 1, jag kan inte komma ihåg när ett stall har famblat en front row lockout så fucking hårt och snabbt någonsin. Det var det värsta jag har sett. Alltså, de tappar vinsten innan första kurvan.
Ja.
Det är helt sjukt. Helt sjukt. De höll på att tappa en plats till mot Checo. Alltså, hur är det ens möjligt? Kan du förklara det?
Jag vet inte. Alltså, Red Bull-bilarna hade ju en brutalt bra start jämfört med Ferrari alltså.
Ja, men det är på den nivån så att jag säger, det kan ju inte bara varit typ en bättre reaction time. För att de var nowhere alltså. Fattar du? Inte nog med att du då famblar en... Alltså, det är ju Mexiko också. Så ett och två, de borde ju nästan tagit max. Alltså, helt ärligt.
Ja.
De borde nästan tagit max. Alltså, ingen tar ju max den här säsongen, men... Startar du P1 och P2, det är som att starta P1 och P2 i Monaco. Alltså, du kan ju knappt ha bättre chanser. Och alltså, de tappar båda de positionerna på typ 0,1 sekund. Och sen, inte nog med det, så tappar de även till Hamilton så att de får bara en gubbe på podiet. Alltså, det är ju så jävla pinsamt. Ja. Och då ska de vara liksom så här, oh, men vi är Ferrari, vi är liksom det mest prestigefyllda stallet som finns. Och vi kan inte ens... liksom omvandla P1 och P2 till två podieplatser. What the fuck, bror?
Nej, helt Hamilton, otroligt. Hamilton krossade dem också, alltså. Det var inte ens i närheten.
Nej, men alltså, snacka om att minmaxa quali spec, alltså.
Ja, fy fan. Nej, racepacen var inte där för Ferrari, alltså.
Det, nej, hade, också hade strategin Norris... var ju shite som alltid.
Ja, jo, exakt. Jag menar, hade Norris inte startat på... vad var det... 19:e plats eller vad? Nej, lite högre var det, utan flyttar runt. Men var startade han på typ 17:e plats?
Ja, något sånt.
Så hade ju han varit om dem lätt också.
Mm. Absolut.
Då hade det inte blivit något podium för Ferrari. Då hade vi ju liksom haft Max, Hamilton, Norris istället.
Mm. Men nej, fy fan, Ferrari alltså. Jag tror, alltså, nu när det är så pass sent i säsongen, så jag vet inte om de har någon chans var denna säsong är riktigt, men jag tror nästa säsong. Alltså, nästa, det går inte att säga det med ett straight säsong. Face längre.
Nej, det är, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Men det blir en till pole för Leclerc och en till vinst för Max i vanlig ordning.
Ja, men det är ju fortfarande den statistiken som stämmer, att Max har tagit fler vinster från Leclercs pole än vad Leclerc har tagit vinster från hans egna poles.
Det här är Max 10:e vinst från Leclerc pole.
Vänta, kan du svara på en väldigt intressant fråga då? Hur många vinster överhuvudtaget har Leclerc?
Okej, så som sagt, Max har tagit 10 vinster från Leclercs pole. Leclerc har 5 vinster totalt.
Det är så jävla sjukt alltså, det är tragiskt.
Så...
alltså, man... försöker ju supporta Ferrari, men alltså, om man inte genuint vill få allvarliga mentala problem, så ska man ju sluta med det snarast möjligt.
Leclerc har ju rekordet för flest poles i rad utan att ta en vinst från pole, liksom.
Damn, big fumble.
Big Leclerc moment, alltså. Det är...
verkligen. Men alltså, vad ska man säga, de är jättebra på kvala, men där får man inga poäng.
Nej, du får inga poäng på lördagar, så är det. Om det inte är sprint. Men, det är, fan, man kan inte säga så längre. Men så är
nej,
det.
Men det är pinsamt av Ferrari i alla fall. Det kan vi inte säga.
Ja, det är vi båda eniga om. Men jag är inte enig med dig om shitboxen dock.
All right.
Och jag vill nästan bara lämna lite snabbt att man hade ju kunnat välja Haas här med tanke på att en av deras bilar överhettade bromsarna så hårt så att bakaxeln smälte och gick sönder mitt i en kurva. Det är ganska shitboxigt.
Det är nästan ett mordförsök på sin förare.
Ja, faktiskt. Men jag tänker faktiskt köra favorit i repris från förra backen och säga Aston Martin.
För att det är du, återigen, jag köper det.
Alltså, ja, Alonso kom ju med nöd och näppe ut i Q1 alltså. Men egentligen så var ju typ båda bilarna ute där. Och återigen så bryter de Park Fermé för att slänga på massa skit på Strolls bil. Och så DNFar båda bilarna.
Ja, det kanske inte just nödvändigtvis var Strolls fel. Men det är också liksom, varför är det alltid Stroll? Är du med?
Ja, nej, det är alltid Stroll. Men sen Alonso körde ju inte i mål heller. Men ja, alltså jag vet inte, för de har inte sagt någonting om varför. Men jag är fan inte förvånad om de gjorde en sån retire bara för att Alonso sa bara, jag vill inte. Jag kom in i pitten nu och så tänker jag sticka till mitt hotell.
Ja, alltså det hade ju inte förvånat mig jättemycket som när Kimi går till sin båt i Monaco typ. Men jag har hört att det var debris damage, men källan till det är typ en tweet eller en X eller vad fan man ska säga. Men jag har ingen säker källa på det. Men jag tror att alltså, de hade någonting som var, du vet, lite så här yikes, och så gick det så pass dåligt så att de bara sket i det. Men ja. Nej, jag hörde alltså, för jag var lite inne på att välja dem också, för att alltså, vi måste ändå alltså, fortfarande säga att de var race winning contenders i början av den här säsongen. Och nu slåss de mot Haas typ. Inte ens bara typ. Ja, men de är inte ens midfield, de är backmarkers för det här laget.
Ja, men typ alltså. Det är helt sjukt hur... Alltså de har fallit baklänges sen var då Kanada typ. Och det var jävligt länge sedan. Så bilen bara blivit sämre och sämre.
Ja, för nu är det ju nästan så här att okej, men det kan ju inte vara att alla andra har blivit så här mycket bättre. Är du med? Utan de måste ju också ha blivit sämre. För de har ju gått bakåt så jävla mycket snabbare än något annat stall.
Ja, för jag tror ju typ inte Haas är bättre nu än vad Aston Martin var om en tidigare säsongen. Liksom.
Mm.
För Haas har ju typ uppgraderat sin bil 2 gånger på hela säsongen liksom.
Mm.
Så nej, de måste ha blivit sämre alltså. Jag vet inte vad de har gjort, men de har inte gjort rätt i alla fall.
Nej, det kan vi ju definitivt summera det som. Och sen också, i allmänhet har de ju inte gjort rätt som har anställt chefens son.
Nej.
Och på tal om, såg du intervjun efter Colin?
Nej, faktiskt inte. Eller jo, med Stroll. Det var samma sak igen, han svarade ett ord på varje fråga.
Alltså han är så, och så står han hela tiden och kollar bort liksom. Han kollar ju inte ens på den som intervjuar honom. Och så svarar han de kortaste svaren. Och grejen var så här, jag jämför, det är ganska tydligt att de är direkt efter varandra. Men om man jämför Strolls intervju med Norris intervju, Norris fick ju track limit och blev nukad liksom.
Ja.
Eller ja, jo exakt. Och det, du vet, det var bara shit. Han var verkligen så här, ingenting funkar, allt var shit. Och han var ju mer liksom trevlig, la ut vad han förklarade så gott han kunde, bla bla bla, än vad Stroll var. Och Stroll var ju bara långsam. Men för att menar, det var ju liksom inget så här, och du hade otur, utan nej, du körde ju bara till din förmåga.
Stroll var ju bara Stroll, liksom.
Ja, exakt. Och sen ser han så jävla otrevlig. Fan alltså, jag, helt ärligt, jag tror att han är en bruten man vid det här laget.
Ja, alltså, jag tror, alltså om Stroll, jag tror inte han kommer köra nästa år.
Du tror det?
Men ja, jag tror faktiskt det. Men samtidigt så tror jag att om nästa år är som det här året, då slutar han frivilligt alltså.
Det, jag tror helt ärligt inte att han kör nästa år.
Tror du inte det?
Alltså, jag har så jävla svårt att se det. För nu är det ju inte bara...
Eller han kanske är rädd för Alonso. Han bara, jag kan inte göra det här ett år till. Min flickvän tittar mig inte i ögonen när vi har sex längre. Vad fan?
Du menar hans syster?
Ja.
Alltså det går inte att låta han käka upp de bilderna som finns på Instagram. Alltså, god damn.
Nej, jag köper det. Tror du att hans tjej typ så här, han vaknar någon natt liksom av att hon drömde någonting och så hör hon typ där i sömnen bara, åh, Alonso.
Ja, exakt. Aj, för fan. Nej, men alltså helt ärligt, jag har svårt att se att han kör nästa år. Alltså bara baserat på hans mentala nedgång den här säsongen. För att han kan ju inte ha kul. Eller uppenbarligen har han ju inte det eftersom han är gråtfärdig i typ alla intervjuer.
Nej, jag ville typ inte ta upp det. Men det har varit så jävla mycket snack om det. Det finns ju en Formel 1-journalist som heter Albert Fabrega.
Mm.
Och han gjorde en sån här jävla pick me tweet typ. När han bara, åh nej, jag har hört ett rykte och jag vill inte att det ska vara sant.
Oh,
men så sa han ju inte vad fan det var. Snack.
Exakt.
Ja. Och så skrev han igen, bara, nej alltså så här, jag vill förtydliga bla bla bla, men det är helt sjukt. Jag tänker inte fortfarande säga vad det är dock.
Shut the fuck up då.
Men tydligen snacket i paddocken ryktesmässigt har varit att Lawrence har sålt Aston Martin till något investmentsbolag i Saudiarabien.
Klart som fan det är Saudi.
Så jag vet inte som sagt om det stämmer ens. För jag hörde något annat. Alltså jag hoppas ju fan mer. Jag hörde ett annat rykte om att det är någon som bara nej men det är Alonso ska till Red Bull istället för Perez.
Åh, fy fan vad kul. Det hade varit alltså silly season. Jesus Christ, han har sett Alonso bredvid Max.
Ja, det är nog bara jag som önsketänker nu. Men oh, nej, den intervjun med Stroll, alltså det här börjar ju bli en klassisk Stroll-intervju. Liksom. Bara det här korta, tråkiga, otrevliga.
Ja, för det är det man måste särskilja på också nu. För folk kanske tänker så här, men vadå, Kimi var ju också kort och otrevlig. Men skillnaden är att Kimi hade ändå karisma och han var ju inte otrevlig mot de som intervjuade honom.
Nej, han var bara så här, jag vill inte göra det här men jag tänker inte vara oskön typ. Jag tänker bara
nej, men,
så här.
Exakt. Och så var han Kimmy liksom. Men man vet ju att Stroll kan vara trevlig och prata ordentligt och sådär. Och sen så nu bara typ, ja men vad tänker du göra imorgon? Bara, köra.
Ja.
Man bara, okej, tack fuckface.
Ja, eller hur kul. Det är roligare att prata med en tegelvägg.
Ja, verkligen. Nej, för fan. Men jag tycker i vilket fall att våra shitboxar, båda två, är väldigt välförtjänta, så kan vi säga.
Ja.
Men på tal om Tsunoda.
Ja, veckans wildcard.
Ja, för du hade ju en jävligt bra idé på vad det skulle vara.
Ja, jag tyckte vi skulle ta, nu när vi ändå varit i Mexiko, vi kan köra lite tema där. Så jag tycker vi tar veckans pendejo.
Det tycker jag låter som en absolut galant idé. Och för de okulturerade som inte vet vad en pendejo är så kan man ju googla det. Nej, okej. Okay. Det översätts till vad? Alltså typ
idiot. Typ. Ja.
Ja,
jag ungefär. Tror att dum är väl den direkta översättningen, men det används väl som idiot liksom.
Ja, men det är väl lite så här, alltså du säger inte det för att beskriva någon som inte är intelligent, utan det är ju samma sak som när vi kallar någon för shithead typ, att det är så här, ja, nu har du allt dum i huvudet liksom. Men jag kan ju börja där då med den avancerade självsabotage-mannen själv, Tsunoda. Vad i helvete alltså. För grejen var så här, det var spektakulärt. Han börjar P18, han kör upp typ vart 10 positioner. Sen får han gratis däckbyte på grund av den röda flaggen.
Jag måste säga, som sagt, han började på 18 plats. Ricardo började på 4 plats. Och vid en viss tid i Grand Prixet så var det 3 sekunder mellan Tsunoda och Ricardo. Alltså och det racet Yuki körde till att börja med var alltså galet snabbt.
Exakt, och det var helt fantastiskt. Och sen kommer han fram till Piastri. Och så säger han ena varvet så här att okej, men om jag svänger här, vad säger du då? Då sa Piastri, ursäkta, men det här var min racing line. Och så kommer de till nästa varv och då säger Yuki att men nu är det min! Och så...
Ja.
Ja, gjorde han en checko och svängde 40 meter för tidigt ungefär och förstörde sitt egna race och sabbade den första och enda dubbelpoängaren som Alfa Tauri hade fått den här säsongen. Så att, alltså helt ärligt, du vet den här mimen med han som, du vet när man går på en kratta och får den i facet. Och den är han som gör en kickflip med en kratta ner för en trappa och sen landar och får den i facet. Där har du skillnaden mellan Perez och Tsunoda, att det slutar på exakt samma sätt, men den ena liksom failade mycket mer spektakulärt.
Ja, och det var det jag menade alltså tidigare avsnittet när jag sa att jag blev så jävla trött på Yuki, för att jag var så jävla glad för hans skull typ hela racet liksom. Jag tänkte bara fan, så här nice, Alfa Tauri boysen liksom. Det går bra, det blir dubbelpoäng. Och så gör Yuki bara sånt där klassisk Yuki-grej, att för han har ju kontakt med Piastri varvet innan. Och uppenbarligen så blir han ju arg över det. Och han kan liksom inte tänka. Alltså han har ju problem att han kan inte lugna ner sig själv. Så han blir så sur.
Han kör ju med känslorna liksom.
Ja, för han liksom tyckte väl att Piastri knuffade till mig förra varvet, så nu ska jag knuffa till honom. Och så sabbar han hela sitt race för ja, bara fan,
för vad fan är det liksom. Och det är också, det är ju inte som att han slåss med vinst. Eller om en championship, då kan man ju köpa typ, ja men du vet att man kanske tar en risk. Men i det här fallet var det ju liksom en risk för vad? Att han sitter kvar i båten och kör om på riktigt istället.
Nej, fruktansvärt dumt alltså. Jag blev riktigt besviken på Yuki där faktiskt.
Ja, men vi fick ett så här riktigt gött Yuki-radiomeddelande efteråt som bokstavligt talat bara var vokaler. Det var inte ett enda ord så långt örat kunde nå. Alltså.
Nej, fan vad han kan skrika, så det är helt sjukt.
Ja, det kan han definitivt. Det kan man ändå igenom. Men så, du vet, jag börjar komma nu lite till den poängen att så här, okej, kanske inte nästa säsong, men jag tror inte Yuki är särskilt långvarig, helt ärligt.
Så nej, att, för det, han har ju kört bättre den här säsongen än vad han gjort någonsin. Men om han fortsätter göra sådana här klantiga misstag så kommer ju Red Bull, för Honda inte med länge till alltså.
Exakt, och jag har en känsla av att om det blir så som Red Bull har sagt att det ska bli nästa år, att okej, Checo får stanna, säg att han tar P2 liksom i championshipen, och ja men du vet, han kör bra de sista racen, så att okej, men han får stanna nästa säsong. Så då kör vi Max och Checo, och så har ju redan Tsunoda och Ricardo kontrakt. Liksom. Sen tror jag säsongen efter det så har du i Red Bull Max och Ricardo och Alfa Tauri Checo och Liam Lawson.
Nej.
Tror inte.
Nej, Perez kontrakt tar ju slut nästa år. Jag ser ingen anledning för dem att förlänga det bara för att ge honom ett år i en Alfa Tauri typ.
Men jag ser ju inte heller att de skulle vilja ha Tsunoda i den bilen.
Alltså jag har hellre Tsunoda än Perez.
Ja, det är ju mer underhållning.
Ja, nej men det ser jag faktiskt inte framför mig alltså.
Ja, vi får väl se alltså. Men om man säger så här, det jag försöker säga är att jag tror inte Tsunoda är långvarig alltså.
Nej, inte Perez heller uppenbarligen. Men nej, du kanske har en poäng där. Det finns ju fortfarande sämre förare på gruden än Tsunoda, men så är det när pappa har mycket pengar.
Ja, jag tänker att det finns ju bättre förare på väg in så.
Ja, men jag tänker faktiskt välja någon annan. Jag håller med dig om att Tsunoda förtjänade 100%, men bara för att det var Perez hemmarace och med tanke på all press han haft på sig och snacket som har gått, så tänker jag ge det till honom. För att det här, alltså om den sista spiken i kistan redan inte var där, så var nog det här definitivt den sista spiken i kistan alltså.
Jo, men jag tror typ också det. Och det, jag tycker det är så jävla kul när man ser Christian Horner efter racet lägga armen om Checo, och Crofty säger typ såhär att nej, men här ser man ju att Horner tröstar honom. Men jag tror helt ärligt att han bara, du vet, så här viska i örat att du har 40 minuter på dig att packa ihop din skit och lämna det här fucking stallet. Jag vill aldrig mer se det liksom. Men vi hade fel förresten. Helmut Marko är på plats. Jag trodde aldrig det skulle hända.
Det är modigt alltså. Modigt.
Helt ärligt. Undrar hur många livvakter den snubben fucking har alltså.
Många. Det är... Men jag tänkte säga också det bara där med, vet du vad jag tror Horner sa till Perez?
Nej.
Jag tror att han sa så här: nej, men det var kul så länge det varade, men det varade kanske lite längre än vad det var kul.
Exakt. Han sa nog det som Lance Stroll borde höra liksom. Varken du eller jag gillar det här, så nu är det dags, gubben.
Precis, ska vi sluta låtsas.
Exakt. Nej, men det ja, han är ju definitivt värd det, för att det här var liksom under all kritik. Alltså om han hade kört dåligt så hade det varit bättre. Och det säger ganska mycket.
Ja, men sån jävla klantig... Alltså snacka om fucking high risk, low reward alltså. Han hade typ ingenting att tjäna på det. För som vi sa tidigare, det finns inte chans att han skulle vinna det här racet. Och en andra plats har han väl typ garanterat haft om han bara hade chillat lite.
Ja, om inte annat ett podium garanterat.
Ja, ju för Hamilton
alltså,
var snabbt.
Vi säger ju det, men vi baserar ju också det på att det är någon som kan köra. Eller fattar du vad jag menar?
Det är sant.
För det kanske hade varit en P7a.
Ja, eller hur? Han har varit bakom Ricardo ändå.
Ja, det hade jag betalat mycket pengar för att se, kan jag säga det alltså.
Ja, det är tre race kvar, min gode vän. Och Alfa Tauri ser rätt snabbt ut. Nu tror jag i och för sig att Alfa Tauri tjänar väldigt mycket på att det var så otroligt lågt luftmotstånd. Att det var så lite drag tror jag de tjänar mycket, mycket på. Så vi får väl se hur resterande tre race blir för Alfa Tauri. Men nej, med Perez bakom ratten så kan allt hända, uppenbarligen.
Och allt kan vända, till och med riktningen på bilen.
Ja, det gör den ofta. Men jag vet inte, har du något mer eller?
Ja, jag har en liten honorable mention. Men lite kul just att vi tog Perez och Tsunoda. För den där mimen jag beskrev med kickflippen med, du vet, krattan. Jag har en sån meme som är liksom med Perez och Tsunoda som står under veckans pendejo. Så att den summerar verkligen ihop exakt våra åsikter.
Ja, men nice. Perfekt.
Men sen, jag vill ge en honorable mention i veckans pendejo. Den är inte riktigt där, men den är väldigt nära. Och det är till Ocon. För att det är inte ofta man cringear fysiskt när man kollar Formel 1.
Nej, det var
men
lite
när han säger, ja, men när han säger, citat, "You can say to Haas that I'm gonna go for it, so they better be ready." Och sen inte kör om förrän typ 10 varv senare.
Ja.
Det är så här, okej, vi väntar fortfarande på vad det var du skulle göra.
Ja, nej, det var lite pinsamt faktiskt.
Men det är så här, bror, du inte fucking Senna sitt ner i båten.
Ja, nej, hade han satt i movet direkt efter han sa det, då hade jag gett honom en applåd liksom. Men det blir bara, för varje varv som de körde efter det så blev det ju bara mindre och mindre häftigt liksom.
Ja, och det var ju liksom inte direkt som att han åtminstone försökte. Han var ju inte en side by side, den rakan han sa att så här, "I'm gonna, they better be ready." Resten är också lite kul att Hulkenberg la ju upp på typ Instagram någonting med alltså det citatet och skrev typ så här, alltså jag minns inte vad han skrev, men du vet, han kommenterade ändå så här att när kommer du egentligen? Så jävla bra alltså.
Ja, men han skrev väl typ något stil med så här, still waiting eller vad fan det var. Jag minns inte riktigt, men
alltså det är så cringe. Alltså det finns få saker han hade kunnat säga i radion som hade varit mer cringe.
Ja, nej, alltså man ska ju inte trashtalka om man inte är 100% säker på att man kan göra det liksom, eller om man ska säga.
Nej, men alltså om man så hade liksom divebombat, lockat alla fyra och kraschat båda bilarna, då hade jag ändå varit såhär, yeah, he fucking went for it. Men det gjorde han ju inte ens det. Det är såhär, du öppnade din DRS, det var allt du gjorde.
Ja.
Det är liksom, du var inte ens nära, gubben.
Nej, det är... Fan, och Conny så återkom alltså, det är tyvärr.
Jo, men det är lite så att liksom, om färgen beige kommer och skryter om hur bra den är så blir man lite såhär...
Oh, wow. Oh.
För fan. Men sen jag kan avsluta med en liten intressant sak som har gjort mig lite irriterad nu när jag har varit här. Ja, för de som inte har fattat vinkeln, och jag är ju i Vietnam liksom. Och jag har ju Formel 1-tv som jag betalar pengar för. Och... jag vet inte om det inte bara är så att Vietnam hatar Formel 1 utan att Formel 1 också hatar Vietnam, för att det är ju, alltså det är ju låst så att man kan inte använda Formel 1-tv här. Så jag bara okej, okay, fuck my life då skaffar jag väl en VPN. Och vem tror du har en sån här block så att om du har en VPN kan du inte kolla alls? Jo, ja. Formel 1-tv. Så jar, gissa vem som betalar för en stream och ändå får kolla på fucking illegala skitstreams online. This guy.
Ja, nice. Tittar du på med kinesiska kommentatorer då? Eller vad blev det?
Ja, typ alltså. Men grejen är, jag måste ändå säga det. För det är Sky Sports som den jag har sett det. Och om jag tänker, det är väldigt dåligt för industrin, den här extremt framgångsrika produktionsbolaget och sådär. Så att om man vill verkligen vara säker på att undvika illegala streams, så ska man inte gå in på racereplays.net. För där finns det jättehemska saker. Ett tips till alla de som inte har betalat för någonting. Men i alla fall...
Då vet jag vad jag ska hålla mig undan i framtiden då.
Ja men exakt. Jag tänker vi måste ju varna våra lyssnare. Men då är det Sky Sports de kör. Och alltså, det är ändå lite nice när kommentatorerna matchar det du ser. Så delvis så får du upp typ så här, så fort någon snackar så får du upp vem de är. Så typ Bernie Collins kommer in och då står det liksom så här hennes namn, hennes, alltså typ att hon tidigare har jobbat på Aston Martin och McLaren och whatever. Mm-hmm. Och liksom alla liksom utöver kommentatorerna, alltså Crofty och Brundle. Men också till exempel som man tänker på när man kollar på kvalet, att de är ju tysta i typ 2 minuter emellan varje session. Ja, man sitter man och väntar.
Exakt.
Men på Sky Sports, alltså där händer det ju saker och de visar repriser och de visar, du vet, så här, någon analys. Och, så där blir det ju inte samma konstiga tystnad. Och, du vet, varje gång de säger så här att om en tryck på den knappen, då ser, alltså, du kommer ju upp liksom. Så att det blir liksom, allt blir på något sätt lite mer relevant. Och det är faktiskt lite kul. Men också, jag vill kolla på Formel 1 TV Pro så jag kan fucking kolla onboard så... Ja, det gamla vanliga.
Ja, den rejäla setupen. Nej, jag har faktiskt tittat, nu när vi inte har sett racing tillsammans, så har jag faktiskt tittat på Formel 1 TVs egna stream. Just på grund av det du säger, att det är väldigt skönt när man får det som man ser och ser kommentatorerna.
Exakt.
Och som en extra bonus så både detta racet och förra racet så har ju Formel 1 TV haft med sig Hinchcliffe som kommentator.
Nice.
Och han är ju egentligen en före detta IndyCar-förare och IndyCar-kommentator, men han är en av de, alltså, bästa kommentatorerna enligt mig liksom. Han är riktigt jävla bra.
Duktig.
Verkligen. Så det har varit nice att ha honom med sig de 2 senaste helgerna.
Ja, det köper jag definitivt. Men fan, avslutningsvis då kan jag säga, jag såg en grej från Redline streamsen med Max när de pratade om typ vad Max ska göra efter han är klar med Formel 1. Och så kommer ju det här förslaget upp då att du ska inte bli kommentator typ. Bara Max säger att så här, nej, jag tror inte så många hade uppskattat vad jag har att säga. Typ, något i stil med det liksom. Och då är det någon annan av boysen där som bara, men alltså James Hunt, han var ju liksom kung på det. Han var ju helt ärlig och det var ju fett kul typ. Och Max bara, jag hade nog varit mer James Hunt fast med ett C.
Ah, en James Hunt.
Nej, exakt. Bara av någon av dem som är, du vet, så här, lite mer ansvarsfull bara, let's not go there. Så jävla roligt. Men kan du tänka dig Max Verstappen som kommentator? Alltså, jeez, Louise.
Jag köper det faktiskt. Jag tror han hade varit en dassig kommentator om jag ska vara ärlig.
Ja, men alltså, han är ju verkligen... Vad ska man säga? Det här sociala, du vet.
När man inte sitter bakom en ratt.
Nej, lite så. Det är kanske inte hans starkaste sida. Så att jag vet inte riktigt hur intressant det hade varit. Men jag hade fucking betalat pengar för att höra han och Murray Walker kommentera tillsammans. Det hade varit så jävla kul.
Oh god damn, vilken jävla kombo alltså.
Ja, men det är ju som alla gånger James Hunt sa någonting som var liksom helt crazy. Och Walker bara... So, anyway. Det är helt fantastiskt.
Okej, men ska vi på riktigt avsluta podden med en sista fråga?
Ja, just det. Det är en jävligt bra idé.
Och det är en ganska viktig fråga.
Mm-hmm.
Nämligen, det är race i Brasilien nästa helg, va?
Stämmer gott.
Och inte Lagos, en fantastisk jävla bana. Och den har vi ju tyvärr inte tid att snacka någonting om. Men jag tänker att vi inte behöver det för att alla vet vilken fantastisk bana det är.
Ja, men vem älskar inte Lagos? Helt ärligt.
Nej, men exakt. Det är ju liksom lite så här... What the fuck, kom igen liksom. Det är också det är också årets sista sprinthelg.
Mm-hmm.
Så det kommer vara full rulle hela helgen. Förhoppningsvis lite roligare än sprinten som var i Texas.
Ja, nej, det är som sagt, var det ens en? Jag somnade typ 4 sekunder efter starten.
Ja, jag tror inte det var några omkörningar efter första varvet. Så... Men!
Jag missar inget.
Frågan jag vill ställa till dig. Det är ju såklart, alla lyssnare vet ju för det här laget. Vart fan är Brasilien på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex?
Ja, bra fråga alltså. Jag tänker ju att de har ju Amazonas. Och man hugger ju ner Amazonas för att typ göra papper. Och journalister behöver papper. Så jag vet inte vart riktigt jag försöker komma med det här. Men jag tror inte det är jättebra, så kan vi säga.
Nej, jag gillar hur du tänker.
Jag tänker också att Brasilien... Alltså jag vet inte riktigt vad de gör där. Man har ju inte hört så mycket, du vet, om att de mördar journalister. Men samtidigt har man ju inte hört så mycket om att... Jag vet inte, att de fokuserar på annat än att typ... Jag vet inte, skaka rumpa och... jag vet inte, köra bil antar jag. Så att... de där journalisterna kanske inte har fått så mycket prioritet när det kommer till rättigheter.
Men nej, de har alltså... De hade ju Bolsonaro rätt länge också. Men han... Han älskar, alltså när Trump sa fake news för första gången, då tänkte Bolsonaro bara, ja, det har jag tänkt hela mitt liv också. Tack för det uttrycket. Och så attackerar han.
Man verkligen så här, haft en känsla som man inte har kunnat sätta ord på när de förklarade det för första gången. Och man bara, ja, det är precis det här jag menar.
Exakt.
Nej, men jag tänker att det är ju inte bra, va? Så att det är ju definitivt under typ Europa och stora delar av liksom de flesta i-länder, om vi säger så. Men samtidigt känns det ju inte riktigt som att det är, du vet, så här, okej, okay, men jag hämtar bensågen och tar in det på ett hotellrum liksom. Så att någonstans, säg typ, vi säger 111, säger vi.
Oh, det hade varit en sjukt bra gissning förra året.
Oh, god damn.
För förra året så var de på plats 110.
Damn, all right. Jag börjar lära mig den här skiten.
Ja, men som sagt, Bolsonaro sitter ju inte längre. Utan det är ju en ny president nu som faktiskt är lite mer vänligt inställd till media. Så de har blivit uppbumpade till plats 92. Så det var fortfarande en bra gissning.
Not bad. Men ändå, vad fan, tvåsiffrigt, det får man ändå ge dem.
Ja, stabilt.
Dilla alls. Men oavsett hur de behandlar journalister så racet är ju jävligt kul. Så att
ja.
Det får man ju fan inte missa alltså. Och jag hoppas lite regn. Det är alltid kul på Interlagos.
Ja, och alltså Mercedes var ju fantastiskt snabba här förra året. Så fan, kan det bli den här första Hamilton-vinsten sen Jedda 2021 kanske?
Ja, men jag tänker typ, säg att Checo ändå på något sätt, du vet, mot all förmodan lyckas kvala hyfsat bra. Och sen så gör han samma sak igen som gjorde i Mexiko, fast han försöker bara köra av Max och DNFa båda. Då tror jag vi ser en Hamilton-vinst. Annars
då har vi
tyvärr tror jag att vi vet vem som vinner.
Nej, vi får se. Men en kul helg ska det bli. Sprinten var ju jävligt bra här förra året. Så,
verkligen.
Vi får se. Men det var väl allt för denna gången.
Ja, och jag vill bara säga det bästa av allt till de lyssnare som lyssnar fortfarande på det här avsnittet. Att nästa avsnitt så slipper man höra oss med 5 sekunders delay. Utan då sitter vi öga mot öga, kind mot kind, puss och kram och spelar in som vanligt.
Just det. Ja, men det ser jag fram emot faktiskt. Det är alltid kul att spela in ett avsnitt, men det är lite roligare när vi sitter i samma rum.
Jo, men det blir också lite lättare och inte lika många gånger som man... Eller alltså, vi pratar ju fortfarande i mun på varandra, men det påverkar den inte riktigt lika mycket kanske.
Nej, inte på samma sätt. Men då ses vi ju om exakt en vecka.
Det gör vi, så ska jag definitivt gå och lägga mig nu, för att det jag sa om att jag ska försöka få mer än 5 timmars sömn börjar närma sig att det är omöjligt. Så att...
ja, men gött.
Sånt i livet som internationell journalist, vad kan jag säga.
Ja, men det var allt för denna gången, och som sagt, nästa gång så blir det avsnitt som vanligt.
Så vi hörs då helt enkelt.